hela offensiven för Ukrainas skull är en möjlighet att tvinga Ryssland att inse att den särskilda militära operationen kommer att misslyckas för dem.
Alla väntar på att anfallet ska starta. Soldaterna som ska ta sig fram i kulregnet. Spionerna som försöker avslöja de hemliga planerna. En person vet vad som väntar och hur mycket som nu står på spel.
Det här avsnittet ska handla om Ukrainas järngeneral och hans våroffensiv som ska slå Putins styrkor.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetspolitik och hoten mot Sverige. Jag heter Bo Torbjörn Ek.
Och jag heter Karin Holsten.
Okej, Sara har ju tagit tidig ledighet här, så nu hoppar du in och programleder, Karin.
Gött för henne, ja.
Nu kör vi.
Ja, för Ukrainas försvarsminister Resnikov, han säger att Ukraina är redo för en offensiv mot de ryska soldaterna.
Just det.
Починаючи від генерала Залужного і його колегами, генералам по напрямках АТО-СУ.
Nu har ju president Zelensky sagt att det behövs mer tid. Mm. Man inväntar en del fordon och kanske ett visst strategiskt trixande igång här.
Ja, alltså Ukraina vill nog gärna vilseleda Ryssland. Men hur som helst börjar allting närma sig. Och det här startar väl någonstans när marken är så torr så att stridsvagnarna kan ta sig fram.
Precis, och så med Guds vilja då, som Resnikov säger här.
Вот. Як тільки буде Божья воля, погода і рішення командирів,
och det här kan ju bli ett avgörande skede för Ukraina.
Ja, för det handlar om att försöka få ett slut på kriget. Att bevisa att hjälpen från andra länder ger resultat. Mm. Men också om någonstans om Ukrainas trovärdighet.
Mm, men Resnikov, försvarsministern, han pratar inte bara om Guds vilja, vädret och stödet från väst. Han säger att allt startar med en man.
Och det är en man som har Ukrainas öde i sina händer nu.
En man som kallas för järngeneralen. Och det är med honom som vi också börjar. General Zaluzhny.
Okej, så det är sommar 2021 i Ukraina.
Varmt.
Mm. Och en 48-årig man står och dricker öl på sin frus födelsedagsfest.
Det låter ju soft. Mm. Men det är ju alltså samtidigt som Ryssland börjar flytta sina trupper till ukrainska gränsen.
Just det. Och i det här läget så ringer den mannens telefon, så han tar upp den, han svarar. Och så hör han en röst som ger honom ett erbjudande som blir... ja, omskakande faktiskt.
Han hade nog inte väntat sig det samtalet och inte just då.
David Bergman är doktor i psykologi vid Försvarshögskolan.
Och någonstans han verkar väldigt chockerad över det. Han beskriver det som ett slag i magen nästintill, men på ett något positivt sätt.
Mannen med ölen heter Valerij Zaluzhny och där och då så måste han fatta ett beslut. För rösten i andra änden erbjuder honom jobbet som Ukrainas överbefälhavare, alltså chefen över landets väpnade styrkor.
Ja, Zaluzhny själv, han berättar om allt det här för Time Magazine. Och då beskriver han som någon slags svindel. Men han tackar ju då ja till jobbet.
Ja, han verkar aldrig ha haft den där ambitionen att bli den högsta befälhavaren i Ukraina helt enkelt.
Nej, alltså den här generalen som nu ska leda Ukrainas mycket, mycket omtalade våroffensiv. Han var ett oväntat val. Han är inte som alla andra officerare.
Han har ju varit en ganska... dubbelsidig person redan från början. Alltså det som finns beskrivet om honom redan från skolan verkar han ha varit den där mönstereleven som lämnar in den bästa uppsatsen men samtidigt fäster dragsmällar i katedern. Alltså både den där dualiteten, och det är lite så han har lett sen som befälhavare också.
Ja, alltså rent militärt så står Valerij Zaluzhny liksom med ena benet i väst och andra i öst. Mm. För han har ju läst en massa rysk teori, men han har också utbildat sig i NATOs krigskonst.
Precis, och med de här kunskaperna så har han försökt förnya den ukrainska försvarsmakten och göra den liksom smartare och snabbare.
Mm. Maria Enqvist är Rysslands expert på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
De ryska väpnade styrkorna har en väldigt lång tradition av toppstyrning. Det har den ukrainska armén tidigare också haft, men de har ju då under de senaste åren arbetat väldigt mycket tillsammans med NATO också då naturligtvis, och tagit in influenser från andra länder och lärt sig mycket, så att de har blivit mer adaptiva helt enkelt och inte så styrda.
Valeri Zaluzhny har krigat mot Ryssland i östra Ukraina ända sedan 2014. Och han vet att den här stelbenta sovjetiska stilen, den har sina nackdelar.
Till exempel om en löjtnant till exempel motsvarande dödas i strid, så vet helt enkelt inte soldaterna vad de ska göra. De drabbas, har ofta drabbats av handlingsförlamning, kanske inte i varje enskilt fall, men generellt sett så har man kunnat observera detta. Det finns också en tendens att helt enkelt inte ta initiativ, egna initiativ på slagfältet. Man inväntar gärna order från högre ort.
Valeri Zaluzhnys ledarskap, det har ju gett resultat.
Ja.
Vi minns ju förra årets blixtoffensiv när Ukraina tog tillbaka stora landområden runt Kharkiv och Kherson.
Just det, för då var det som att Ukrainas styrkor fintade bort ryssarna och så vann de då stora segrar.
Precis, men nu är liksom läget ett helt annat.
Generellt sett när det rör sig om krigskonsten och krig överhuvudtaget, så är det alltid så att anfallaren har en väldigt svår uppgift.
Ja, och våroffensiven verkar skilja sig från tidigare ukrainska anfall.
Ja.
De här ryska generalerna, de vill ju inte låta sig luras.
Inte en gång till.
Nej, och den här gången är ju dessutom deras soldater beredda, och de är framförallt befästa.
Just nu befinner jag mig i Kramatorsk. Det är ungefär kanske en halvtimmes sönderkörd väg från Bakhmut. De har bombat oss hela natten. Det var riktigt, riktigt nära att de bombade med flyg. De är inte så sköna att göra med faktiskt.
Det här är Johan. Han har sagt upp sig från svenska försvaret för att åka till Ukraina och utbilda soldater där.
Bland annat det. Det händer ju också att han hakar på en foodtruck och langar pizza till soldaterna eller så.
Just det. Men han strider inte. Däremot så hör han att den här våroffensiven, den kommer att bli tuff.
Och Johan, han vill inte vara med här med sitt efternamn.
Den allmänna uppfattningen när jag frågar runt bland soldater och pratar med folk, så säger de att ryssarna verkar ha lärt sig sin läxa. De är inte alls så dåliga som de har varit, och inte alls så dåliga som kanske propagandan vill göra slag av. Utan det är en fiende som kan bita ifrån.
Alltså järngeneralen Zaluzhny, han har sagt ungefär att det är så sjukt mycket svårare att ta tillbaka mark än att ge upp den.
10-15 gånger svårare var ju hans uppskattning där.
Just det. Och det är ju just det här som hans trupper måste klara med våroffensiven. Alltså att ta tillbaka områden som Ryssland har tagit över.
Mm, det är en svår uppgift de har.
Ja.
Ryssarna har ju väldigt, väldigt mycket mer av allt. Och framförallt så har de numerärt, de är ju otroligt många. En slående sak här nere är ju att liv verkar inte ha någon betydelse. Det verkar inte ha något pris. Det verkar inte finnas någon gräns i hur mycket människor man kan offra för att uppnå sina mål. Från ingen del av sidorna.
Det pratas ju om 100,000-tals dödade soldater på båda sidor.
Mm. Och det är ju förstås siffror som vi får ta med en nypa salt. De är liksom en del av propagandan.
Jo, men ändå en fingervisning. Mm. Och när så här många stupat, så får det såklart konsekvenser också.
Det är färre utbildade helt enkelt. Det är, som verkligen har gått väldigt snabba spår. Och det är ju, de blir ju kanonmat. De vet ju inte hur de ska bete sig.
Johan märker det här bland de ukrainska soldaterna vid fronten, att de har dålig koll.
De förstår ju inte krigets, liksom, hur det moderna kriget med teknik och hur illa det är att stå någonstans och röka med sin cigarett när någon kan stå på andra sidan med bildförstärkare och som gör att det blir dagsljus och ser dig när du står och röker. Det förstår ju inte folk. Då så frågar man sig, men det var inte så smart. Hur tänker du nu? Nej, men jag röker ju. Hur ska jag göra då?
Så Johan, han ser en hel del problem med den ukrainska armén, men SIG är nog deras minsta bekymmer, för nu så står de inför vad som kommer bli en rejäl utmaning. De här ryska soldaterna, de är ordentligt förberedda för en offensiv.
They've stopped pushing and they're digging in. They're digging in particularly in the south because that's obviously where they expect some sort of attack to come.
Satellitbilder visar långa sträckor av ryska skyttegravar och de löper då längs med den rysk-ukrainska gränsen i öster genom Donetsk och Luhansk och ända ner till Krim.
Någonstans kring 30 mil front med mansdjupa diken som slingrar sig som sandfärgade maskar genom landskapet.
De ryska soldaterna som har gjort det har liksom fortsatt ett jobb som drog igång redan vid annekteringen av Krim 2014 kan man ju säga. De har ju grävt, de har förstärkt och de har planerat i månader för att kunna stå emot anfall.
Dels utnyttjar de terrängen, ryssarna. Man har tittat på kartan och man tittar i terrängen och var är det lämpligt och så lägger man de här linjerna där det är lämpligt ut terrängförhållanden.
Joakim Paasikivi, överste löjtnant och lärare i militär strategi på Försvarshögskolan, han pratar om djup, alltså det här att det är som flera lager av hinder som ska då stoppa ukrainarna.
Så har man en stridsvagnsgrav som är kanske 4 meter djup och ganska bred där en vagn ska köra ner och inte komma upp enkelt på andra sidan. Och bortom dem så finns det då minfält.
Dessutom så har ryssarna strösslar med sådana här draktänder, alltså meterhöga betongpyramider ser det ut som, kallas ibland faktiskt för Toblerone-linjen. Det där.
Lite elakt. Och så har de sådana här igelkottar som är som ihopsvetsade järnbalkar som ska stoppa upp. Och sen finns då längst bak de här skyttegravarna.
Det vill säga det är då skyttevärn där soldaterna ska försvara de betonghinder och mineringar och stridsvagnsgravar som finns framför. Så när man kommer då från ukrainsk sida, men då måste man ta sig över en rad hinder medan ryssarna skjuter.
Men om man granskar de här försvarslinjerna lite närmare så finns det sårbarheter.
Svagheter som Ukrainas järngeneral Zaluzhny har koll på och kan utnyttja.
I mars 2023 så står Valerij Zaluzhny på Frihetstorget i Kiev vid en öppen kista.
I den så ligger en död soldat täckt av röda rosor. Flera tusen människor har samlats där för att ta farväl av den här mannen i kistan som är en hjälte i Ukraina.
Ja, för han var en av de yngsta befälhavarna någonsin i armén faktiskt innan då han stupade i Bakhmut. Och Zaluzhny, han ser tagen ut.
Раще громадян України, які стали зі зброєю в руках.
Generalen lägger sin hand på soldatens bröst och så lovar han inte bara att hämnas utan också att vinna.
Den här hämnden, det är ju som att den är på gång nu när offensiven ska släppas lös.
De västerländska förväntningarna på den ukrainska motoffensiven är väldigt höga, kanske lite för höga när det gäller resultat och sådär. Det är ju inte säkert att de kommer kunna bryta igenom några linjer överhuvudtaget. En offensiv kan ju se ut på och falla ut framförallt på väldigt många olika sätt.
Maria Enqvist på FOI.
Samtidigt så är det naturligtvis så att vi, både ukrainarna naturligtvis och även väst, vill se en ukrainsk framgång helt enkelt. Och om man inte lyckas med det på något adekvat sätt som genererar en reell förändring så kan det ju vara så att luften helt enkelt lite går ur. Nu när den också har, vad ska man säga, hypats under så lång tid.
Det finns helt enkelt en befogad oro att intresset för Ukraina kommer att minska och stödet från väst kommer försvinna när annat som, jag vet inte, matpriser, räntor och sånt pockar på politikernas uppmärksamhet.
Ja, och Zaluzhny, han måste ju visa att det stöd Ukraina fått hittills, att det gör skillnad.
Den sedan länge väntade engelska och amerikanska invasionen har tidigt idag på morgonen inlett.
Det finns ju de som jämför våroffensiven med dagen D.
Andra världskriget.
Ja, då när de allierade, liksom lurade nazisterna och överraskade dem i Normandie.
Tidigt i morse iakttogs talrika landningsbåtar och lätta krigsfartyg i området mellan Seines mynning och Normandies östra kust. Samtidigt fälldes fallskärmstrupper från talrika flygplan på Normandiehalvöns norra spets.
Ja, det där var ju ett måste-läge kan man säga för de allierade. Mm. För de behövde sätta allt på ett kort och vinna.
Och riktigt så svartvitt som att liksom allt står på spel för Ukraina nu. Riktigt så vill inte Joakim Paasikivi beskriva läget.
Det jag ser framför mig som ett ideal utfall, det vore just att man kommer till en sån situation att Ryssland förstår, och med Ryssland så menar jag ledningen i Kreml, förstår att det här kommer inte gå. Och då tror jag att man skulle kunna tvinga fram en insikt om att det bästa man kan nå är en ordnad tillbakaryckning.
Som Joakim Paasikivi ser det så har Ukraina goda chanser att få fram ett tydligt budskap till Putin. Trycka tillbaka de ryska styrkorna och utnyttja deras sårbarheter.
Alltså han brukar ju faktiskt ha ett starkt tilltro till Ukraina, Paasikivi.
Ja, det brukar han ju.
Han pratar ju till exempel om att det är alldeles för få ryska soldater för att de ska lyckas med den här skyttegravstaktiken.
Om de ska göra det rätt så måste man ha 300 soldater per kilometer, någonting sånt. Och sen så måste det finnas ett djup och så måste det finnas en rörlig reserv. Och då går siffrorna inte ihop. Så att då borde det finnas möjlighet för ukrainarna att slå igenom det här.
Han säger också att de här draktänderna, de här små betongpyramiderna, de är liksom för små och inte ordentligt förankrade i marken.
Alltså det är inte så jättesvårt att ta sig igenom. Och sen finns det också många bilder på de här som verkar att man har gjutit dem av dålig betong, att de har redan börjat vittra.
Men den stora grejen, det är ju hur de ryska styrkorna är organiserade.
Från rysk sida så ja, det är fortfarande så att organisationen avspeglar samhället, och det betyder att man har fortfarande kommandostyrning. Gör det, gör bara det, gör ingenting annat. Och då gynnas inte kreativitet och självständighet. Det blir trögt, stelt och tråkigt.
Vi har ju hört om den här ryska stelheten och toppstyrningen från flera håll.
Ja.
Men Johan som tränar soldater i Ukraina, han ser att de har precis samma problem.
Nej, men det är ju samma. De har ju gått samma skola. Sen finns det ju några som har blivit utbildade av västländer. Men annars tycker jag att det är verkligen enligt handboken Ryssland, alltså rysk teknik.
Och han säger dessutom att korruptionen är påtaglig och en del av problemet.
Befälen har oftast väldigt bra saker och manskapet är ganska dåligt med saker. Man bryr sig inte speciellt mycket om med sina soldater. Det är inte så mycket teamwork eller ledarskap. Och de är rädda för att göra fel, för då blir de bestraffade, så de väljer ju hellre att göra ingenting då.
Alltså, även om Valeri Zaluzhny har velat förnya sin försvarsmakt så finns ju mycket av det här gamla kvar. Men den här järngeneralen, han vet att krig det vinns inte bara med soldater. Man måste ha liksom tro, vilja, motståndskraft. Ah, det finns olika tricks att ta till.
Hello my loves. Some of you might know who this man is.
En blond tjej keps går längs efter en gata och så gör hon ett TikTok-klipp. Och hon berättar om överbefälhavare Zaluzhny.
How about we talk about actual people who make winning happening?
Hon hyllar ju Zaluzhny som en patriot och en hjälte i det här klippet. Och det är hon ju inte ensam om.
Nej, det finns faktiskt en massa bilder och memes som rullar runt och sprids.
Ja, det blir som en digital mytbildning kring Ukrainas järngeneral.
When Zaluzhny walks into the dark room, he does not turn on the light. He turns off the darkness.
Ja, det känns lite bekant det här, va?
Som actionhjälte-memes vi sett förut.
When Zaluzhny is cutting onions, it is the onion that cries.
Men det är liksom inte bara i sociala medier som Zaluzhny hyllas.
Han har ju, det är som att det finns fler sidor man vill lyfta fram här.
Ja, det finns ukrainska författare som beskriver honom som en läsande människa som diskuterar landets framtid och så.
Ja, det låter väldigt intellektuellt.
Ja.
Man behöver den här typen av lite personmyter runt den här typen av individer. Och det behövs ganska karismatiska ledare någonstans för att leda förbanden mer effektivt.
Men den är bilden av liksom en inkännande, cool eller mytisk järngeneral, den har nog inte landat riktigt överallt i Ukraina.
Nej.
Han är ju lite som en sagofigur för att han sitter i Kiev liksom.
Johan som utbildar stridande i landets östra delar, han menar att i krigets vardag så har de mycket annat att tänka på.
Jag tror att han är för avlägsen från vanliga soldaterna. De har för vanliga problem som soldater har. Det de funderar på är varför får vi inte bättre grejer? Vi behöver mer hjälp. Det funderar soldater på.
Men Ukraina är framgångsrika i informationskriget.
Ja, det får man säga.
Ungefär samtidigt som Ryssland inledde sitt stora anfall så blev det ju snack i sociala medier om typ någon slags superhjälte.
Ja, det kom många stories där. Du hade ju Ukrainian Reaper, som en som skulle ha skjutit ihjäl massa med ryska soldater.
Och definitivt måste vi lyfta upp Ghost of Kiev.
Kievs spöke.
Det var legenden om en stridspilot som skyddade luften och luftrummet ovanför Kiev.
David Bergman på Försvarshögskolan.
Och den blev just en legendarisk beskrivning lite grann som den röde baronen vart under första världskriget. Att det där är väktaren i skyn som vaktar oss mot angriparen.
Men det är ju så att när något verkar för bra för att vara sant...
Så är det oftast påhittat också.
Och det släppte ju just det ukrainska försvarsministeriet en kommuniké att nej, men det är inte en ensam person. Och den här är på något sätt en manifestation av det kollektiva modet hos alla piloter som de uppvisar till vardags.
Hjältar och symboler, martyrer och sånt, de alltså delar i en typ av propaganda som riktar sig både till omvärlden men också till Ukrainas befolkning.
Jag tror absolut att det finns en poäng med att dela ut medaljer och göra såna här propagandagrejer. Och så. Det tror jag är moralboostande.
Ja, för även om Johan i Ukraina inte sett just Zaluzhny som någon närvarande hjälte, så tycker han att de här symbolerna är viktiga.
Det är liksom lite som placeboeffekt. Alltså om man ska spela fotbollsmatcher eller spela matcher uttaget, så måste man måste ju vilja vinna. Eller man måste ju tro på att det finns en möjlighet att vinna, för annars kommer man liksom ha förlorat redan innan man börjar spela.
Men det som kanske framförallt skapar motståndskraft och motståndsvilja i Ukraina, det tror David Bergman är något annat.
Alltså det som är den kraftigaste faktorn, det är att det är ett existentiellt krig. Det är inte ett litet territorium eller någon liten meningsskiljaktighet, utan det är rena fortlevnaden av Ukraina som land. Och när man ser den typen av konflikter, då någonstans enas landet för att rädda sin egen existens, och då blir det oerhört kraftigt.
Så när Valeri Zaluzhny och hans generaler fattar sina beslut, ja, då är det ju förstås inte för att bli TikTok-hjältar, utan det är för att försöka rädda landet.
Men när de ska göra det så möter de nya hot som faktiskt kan hindra Ukrainas våroffensiv.
Secretary General, Admirals, Generals, ladies and gentlemen, good morning.
I maj 2023 så har NATOs militärkommitté stort möte, och planen är att Valeri Zaluzhny ska vara med.
I received a letter yesterday from the Ukrainian Chot, our friend General Valeri Zaluzhny.
Men han är inte där.
That even his participation via BICE's VTC was impossible due to the complex operational situation defending against the Russian aggression.
Valeri Zaluzhny har inte tid, inte ens via länk. Läget i kriget är för pressat och för komplicerat.
Det händer något i fronten. Några veckor tidigare så har Ryssland börjat använda glidbomber för att slå mot Ukrainas frontlinjer, infrastruktur och annat.
And they may target the facilities of critical infrastructure, kindergartens, residential areas and educational institutions.
Alltså enkelt uttryckt så är det med glidbomber som en bomb med vingar. De släpper dem där från ett plan, det går att navigera dem lite grann. Det är egentligen ingen ny grej.
Nej.
Men Ryssland ska börja använda dem mer än tidigare nu.
Mm. We cannot counter this type of ammunition. It's irrational and in our air defense is inefficient against the bombs themselves.
Ja, Ukraina har sagt att glidbomber är svåra att skjuta ner. En del bedömare menar att de till och med tvingar Zaluzhny att tänka om i Ukrainas offensiv.
Ja, alltså Ryssland, de skulle nog gärna bomba bort hela den här ukrainska offensiven. Och därför så ligger de ju liksom hela tiden och letar luckor i Ukrainas luftvärn så att man ska kunna komma igenom där.
Förlorar man möjligheten att skydda sina trupper med luftvärn, så finns ju alltid möjligheten att ryssarna kan sätta in sitt flyg till exempel som understöd för sina egna marktrupper. Vilket vi har sett lite grann också under de senaste veckorna att ryssarna har gjort. Så de testar väl förmodligen hur luftvärnsskyddet är just nu.
Nu snörde vi in på det här med glidbomber. Men Maria Enqvist tycker att man inte ska fixera sig vid ett visst vapen. Grejen är ju att Ryssland trots allt får fram materiell och trupper och kan slå till med nya anfall.
Men vi har ju fått en bild genom inte minst den ukrainska krigspropagandan som är helt begriplig, att ryssarna är så dåliga.
Ja, det här känner vi ju igen, att armén liksom har värdelös taktik.
Och att utrustningen är urusel.
Ja.
Vilket naturligtvis också är sant. Men faktum kvarstår att de fortfarande har någon slags förmåga att generera styrka, militärstyrka, medan de för krig. Det är få länder som kan göra det, skulle jag säga.
Ett sätt som den här styrkan syns på, det är ju den ryska beskjutningen med kryssningsrobotar och kamikaze-drönare. Det där har ju pågått ända sedan anfallet i februari i fjol.
Ja, och ända sedan dess så har ju Ukraina vädjat om bättre luftvärn för att kunna skjuta ner de där anfallen innan de exploderar på marken.
Men nu så kan man ju säga att luftvärnet blir ännu viktigare när det är den här motoffensiven, då våroffensiven. Eftersom nu måste man klara av att skydda sina trupper som ska ta sig igenom dragtänder och skyttegrav.
Som att någon ska hålla ett skyddande paraply över dem.
Om Ukraina nu kan ta med sig tillräckligt mycket luftvärn till sina markförband och skydda dem samtidigt som man skyddar städerna, vilket jag tror är möjligt, ja, men då verkar det lite överraskande ur ett så här operativstrategiskt perspektiv. Det verkar gå att föra ganska stora krig utan flyg.
Joakim Paasikivi vid Försvarshögskolan.
Trots att hela NATOs och västs idé är att man ska ha jättemycket flyg. Men jag tror nog att det kan gå bra ändå för Ukraina. Alltså jag tror inte att det är helt avgörande, eftersom det verkar visa sig att har man bara ett bra luftvärn så kan man se till att hålla fiendens flyg ganska borta i alla fall.
De här uppgifterna handlar om 72:a ryska brigaden som ska ha lämnat ett strategiskt brohuvud i Bachmut. Det finns också en video som har lagts ut där man ser soldater dels tillfångatagna av ukrainsk militär, dels flyende till fots undan ukrainsk militär.
Även om den stora offensiven inte verkar ha startat så går ju Ukraina framåt i Bachmut.
Här har ju den ryska Wagnergruppen försökt tröska sig framåt meter för meter. Många har dött. Och en del menar att Ukraina vill att låsa fast och decimera ryska styrkor medan de förbereder sin våroffensiv.
Johan, där i östra Ukraina, han tycker sig ju märka hur något håller på att hända med den där offensiven.
Den smyger lite. Jag ser ju truppförflyttningar. Jag ser fordon. Jag tycker att mycket rör sig österut. Men de är ju hyfsat bra på att dölja det än så länge.
Och när allt väl händer, då är det ju många i Ukraina som hoppas att de ska kunna ta tillbaka mark. Men allt kommer att ha ett väldigt högt pris på båda sidor.
Ja, det där har ju många redan sett ända sedan Ryssland inledde sitt stora anfall för 15 månader sedan.
Ja, det är väldigt många män som kommer att ha försvunnit. Det kommer finnas väldigt mycket människor som har fått otroliga skador av det här kriget. De kommer ha svårt att återanpassa sig. För det är ju omänskligt på många sätt.
Ja, det är ju mycket som står på spel.
Det finns ju en plan hos järngeneralen Zaluzhny och hans stab med officerare. Men bland soldaterna så är det mer oklart hur Ukrainas våroffensiv kommer att spela ut sig.
Den genomgående grejen är väl att alla säger så. Vi har inte råd att förlora, men vi vet inte hur vi ska kunna vinna.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetspolitik och hoten mot Sverige. Det här avsnittet publicerar vi den 17 maj 2023. Vill du diskutera det eller något annat så har vi en Facebookgrupp som heter Gräns eftersnack.
Producent var Pernilla Kommes.
Tekniker Mats Jonsson.
Jag heter Bo Torbjörn Ek.
Och jag heter Karin Holsten.